Yes, hej och välkomna till avsnitt 3 av Whipple-podden. Som vanligt så är det jag, Johan Cato, som är med och vid min sida här har jag Tobbe Christiansen. Vi finns på Patreon och på YouTube. På Patreon så kommer vi alltid finnas lite tidigare för de som är medlemmar där. Och så kommer vi lite senare, några dagar senare eller lite längre tid beroende på vad som händer ut på YouTube. Idag, Tobbe, så ska vi snacka om kedjearbete.
Ja, det var planen varför.
Ja, vi får se var
Så.
vi hamnar. Nu tenderar jag till att svänga iväg lite i. Ja. Ja, jag vet inte riktigt var vi ska börja. Ska vi börja med den här eviga diskussionen om vad,
10%.
ja precis, du fattade exakt vad jag ville någonstans. Jaha, vad har du att säga om den? Jag har ett och annat, men jag tänker jag kan lämna över till dig.
Alltså grejen är ju, alltså det där har blivit en liten sån här internetsanning av det hela. Jag vet inte var det kommer från första början så. Sen ja, 10% kan ju vara rimligt fall du har en hund som är helt otränad, som inte har gjort någonting, kanske är lite tjock. Ja, börja någonstans. Men jag menar, kommer du med en 2-3-åring som tränar en massa annat och så, ja, då är 10% ingenting överhuvudtaget. Så, ja.
Ja, men den är ju lite svår, för jag förstår ju någonstans har den ju kommit från att det är lite mer, ska man säga, politiskt korrekt, inte så skrämmande och säga 10% liksom. Och det är ganska lätt att räkna. De flesta har ett hum om ungefär vad deras hundar väger och det är liksom en ganska lätt start. Och det finns väl, jag har inte stött på en enda hund som inte bara har rusat iväg med 10%. Men det finns en ganska stor nackdel med just att de rusar iväg med 10%. För att jag tror det är oftast då jag har sett hundar som har blivit skrämda av att det är något ljud som jagar dem.
Det är som sagt var, man har aldrig varit med om att någon har haft problem med 10% utan då. Sen är det ju det, man måste ju börja någonstans. Och som sagt var, 10%, ja det är lätt och så. Men det är det där vi har nämnt ett par gånger med att lite läsa sin hund.
Precis.
Och veta lite, jag menar, ja men om du börjar med det, vi säger att du håller på med agility eller hit och dit och hund i äckelform mer eller mindre. Ja men då kanske du ska starta lite högre, sen får man inte starta för högt heller för att även om hunden är i form och sysslar med annat så är den ju inte van vid drag. Så att det är ju muskler och ligament och grejer som måste byggas upp.
Ja. Ja, men så är det ju. Så är det ju verkligen. Och som sagt, jag är rätt säker på att det kommer någonstans ifrån att man inte vill skrämma folk. Men om, vad har du för känsla sådär? Du är ju ganska många som har kommit och testat och varit nya och sådär. Vad brukar du hamna någonstans med dem? Liksom som en rimlig startvikt för dem?
Lite så, alltså tittar man då som staffarna. Vi har ju väldigt mycket staffar här. Vi har ju väldigt mycket 15-20 hundar. Så. Men jag menar, börja någonstans kring 4-6 kilo. Någonstans där, liksom. Just det där att de inte kan springa, men att du ser att de får faktiskt fokusera och jobba lite. Så att det inte bara lallaland och de bara kutar. Och sen är det ju det där. Och få ägarna att förstå att ja, men så här kommer det vara första halvåret. Då att det kommer vara lätt för hunden. Det kommer bara vara psykiskt jobbigt i princip. Och att det är faktiskt husse eller matte som styrfarten, inte 100.
Precis. Det är väl det egentligen som är det viktigaste någonstans tycker jag. Det är att man har en vikt på hunden som gör att de inte kan springa. men det ska vara lätt nog så att de faktiskt orkar gå, beroende på hur långt det nu är. För det är ju också en parameter i det här, tycker jag. Hur långt ska man gå? Jag vet, du och jag har diskuterat det hur många gånger som helst. Och för man får ju ganska olika träningseffekt om du går en kilometer eller om du går 10 kilometer.
Ja, men där beror det nog också, beror det mycket på, alltså som sagt, jag har ju kört staffer de sista 10 åren nästan. Ja. Jag menar, jag började någonstans med Dobbe. Och det är ju en jätteskillnad att köra. Ja, men om man skulle jämföra Skrilla och Flash. Du har skillnad, alltså en större hund. För det första, de återhämtar sig inte lika fort. Och det man har sett då, och det är ju det. Staffarna då, ja, men de har uthålligheten och så. Och även om det börjar bli jobbigt, så ja, de kan tröska vidare. Men när du har de här lite större hundarna, så när det tar stopp, då tar det stopp. Mm. Då är det tvärnigt. Så det är ju också liksom hur långt du går, hur tungt du går. Det beror ju lite också på vad du har för storlek på hund.
Ja, precis. Och just det som du sa innan också, det är att kunna läsa sin hund där. Och jag menar, det, jag är den första som erkänner att det tog ett tag innan jag kunde läsa och förstå vad det var som faktiskt hände. Jag hade två Akilla och Flash, extremt olika i sin DV då. Framförallt DV, för de som inte vet, så är det ju dragweight då. Det är alltså kedjearbete när man är ute och går en sträcka som är mer än, ska vi säga, mer än 10 meter kan man väl kalla det, tycker jag i alla fall. Det är svårdefinierat egentligen så, men normalt sett så går man väl i alla fall någonstans mellan 1-3 kilometer, tror jag de flesta håller sig till. Jag har hört talas om de som har gått betydligt längre än så. Jag ser egentligen ingen anledning till att göra det i weight pull syfte då. Vill man ha allmän fysträning, så kan jag väl köpa det liksom. Men,
får man det värsta jag har hört, det var ju typ 14-15 kilometer.
Ja, jag har hört något liknande också. Och jag kan se en man kan säga, vad man skulle kunna använda det till, men inte om man vill tävla i weight pulling, så att säga.
Nej.
För det blir ju mer en det blir inte konditionsträning heller, men det är någon mix mellan konditionsträning och muskeluthållighet. Fast där musklerna inte får jobba så hårt som de skulle behöva egentligen då.
Ja.
Men hur långt brukar du gå? Eller vad är det?
Så, som det är nu med fris, jag har hållit med de krokarna rätt länge. Alltså, jag grundar ju allting på, alltså DV på 2,5-3 kilometer har jag ju kört. Alltså, och det kör jag ju alltså upp till en nivå som jag är nöjd med. Alltså, om man nu tittar på mina staffisar. Där har ju målet varit att ta sig upp alltså på de här 2-3 kilometers runda. Oftast ligger jag över 2,5. Då har det ju varit att komma upp till ungefär 100%. Och lite högre som med frisen nu. Alltså hon är lite speciell. Hon har en motor som är helt otrolig. Så att hon ligger väl just nu kring 120% någonstans på de runda. Men sen när jag känner då att okej, vi har kommit till en så hög nivå på de långa DV-rundorna och jag känner inte att jag kan öka på något till, men hur mycket kommer det ge? Då kortar jag ner och då går jag 700 meter till en kilometer. Fast man går tyngre, helt enkelt. Och där kan man ju ta som frisen nu. Hon ligger väl på 140% någonstans där. Hon väger 13,3 och hon går ofta den här 700 meters slingan med 16-17 kilo. Så, och det är liksom grunden för all min träning. Sen funkar ju det, alltså Det här med procent och så, det är också så svårt. Alltså det mesta är ju liksom egentligen, det är skitsamma vad det är för vikt. Och tillbaka igen till att läs din hund. Alltså huvudsaken att du ser att din hund jobbar. Om det är 5 kilo eller det är 15, det är liksom lite skitsamma.
Ja, men precis, det har inte så stor betydelse egentligen. Jag vet, jag testade ju, jag hade ju ett par år sedan, så jag la ut träningspass egentligen, dagliga träningspass. Testade lite där och se, jag hade väl någon idé om hur man kunde göra det här då. Och då var det ju, det var ju så svårt, för det var ju allt från små hundar till betydligt större hundar. Så då fick man ju lägga ut att det skulle vara antingen lätt, medeltungt eller tungt, och så fick man ju anpassa, fick varje handler anpassa då efter sin egen hund. Och det är väl det som är grejen. Att har man bestämt sig för idag ska det vara ett tungt pass, jag går mina, eller 700 meter eller vad du brukade gå då. Det är den kortare sträckan här. Ja, men idag ska det vara tungt. Det är okej med att vi pausar var 100 meter i några sekunder och sen fortsätter vidare, till exempel. Eller att man vill att det ska vara obrutet hela, ingen paus alls. Men det ska vara tungt hela vägen. Och då måste man anpassa vikten efter det. Det kommer ju lite till det här med intentionen med passet också. Det kommer ju lite senare i träningen i början, så blir det ju mycket. Det gäller att nöta sina 2 till 3 kilometer eller en halvtimme till 40 minuters promenad med en vikt som är ansträngande, men inte tung, skulle jag vilja säga, i första 6 månaderna då. Men det är ju liksom tiden som är det viktiga, tycker jag personligen. Att man hamnar där någonstans en halvtimme, 40 minuter, vilket gör att då, i min värld då, så har man gått drygt 2 kilometer. Sen är det ju annorlunda, som sagt, med en staffe på 13 kilo eller en amstaff på 33 kilo. Jag kunde inte gå lika tungt, lika långt med flash, till exempel. Sen så gick vi 1 kilometer, så hade vi kanske en 4 pauser på allt mellan 10 sekunder upp till 1 minut. Men då gick han väl med en 40 kilo, 45 kilo ibland. Och det är ju rätt mycket. Men då är det kort och tungt. Mer likt en start och stopp, men ändå inte liksom. För det är ju som sagt, det är också en nivå i det hela. Vi har ju start och stoppen, och då får man ju försöka träna på det som är start och stopp då. Vi ska inte in på start och stopp nu, tänkte jag. Vi kan väl försöka hålla oss till det även fortfarande. Men hur tänker du som med tempo och så liksom?
Ja, det är lite så. Som sagt var, att man är lite nördig, det är ju ingen hemlighet. Jag hade ju i princip varenda en DV jag hade kört med Bella och Stilla från 2013 fram till de skrotade vår app förra året. Och jag kör gärna mina DV på samma ställe, och jag kör aldrig terräng eller sådär, för att det är för lätt. Det är alltså när du börjar närma dig hundens max, så är det så lite som krävs för att det ska ta stopp eller bli fel eller så då. Och kör man dessutom på en slinga som du, ja, men känner utan och innan, då är det så lätt att justera också. Ja, men har det regnat en dag? Ja, men vi kan höja eller sänka. Eller ja, är det 22 grader istället för 18? Ja, men du kan justera för det med. För att, ja, men du känner till de här rundorna. Och mitt mål med Skilla var alltid ligga kring 15 minuter per kilometer. Sen var hon lite mer kortbent och så, en fis. Och då var det ju det, när jag körde de här 3 kilometers-delarna. För att jag låter dem gå sin egen takt, oftast har jag dem lösa. Och saken var ju den att när då Skilla började närma sig, ja, 41-42 minuter på den här 3 kilometern, okej. Då var det dags att öka lite. Då. Så det är så vi har kört. Och nu med Fisen, hon är lite mer långbent, lite mer fart generellt. Men hon ligger också där kring 14, Nu kör jag mycket 2,5 jämfört med 3 som jag gjorde med Skilla. Och ja, då har hon lite mer uthållighet med. Så att hon ligger någonstans kring 13,5 minut per kilometer.
Det där är ju ett jättebra tips. Det är ju att använda Runkeeper eller vad man nu Strava eller vad det nu finns. Det finns säkert massa andra appar då. Jag använder alltid Runkeeper då. Men också, och det ska man ha med sig att jag vet, när jag gjorde ju tvärtom då från början, som vanligt då. Jag gjorde ju alla fel. Det ska ju folk veta. Jag har ju verkligen gått igenom. Jag ska inte säga att jag gjort alla fel, men jag har gjort fruktansvärt många fel. Eller i alla fall många misstag så längs vägen. Och jag gick ju i början, jag siktade ju på tvärtom. Jag gick ju så fort som möjligt. Så då körde vi körde ju också i stort sett samma sträcka hela tiden, men vi siktade på 10 minuter per kilometer i stort sett. Det var ganska, och det är ganska fort faktiskt med kedjor på. Men det är ju förvånansvärt svårt då att gå själv, att gå i 13, 14, 15 minuter per kilometer. I alla fall när man är långbent och stressad som jag är, då går det fort, men det är nu, man måste verkligen tänka på det. Det vet jag alltid i alla grupper som vi har tränat, att när man pratar om det här och faktiskt praktiserar det också, alla måste tänka efter vilket tempo man har. Och det gör att det är inte så självklart att hålla ett bra tempo och hålla en vikt också, för att det blir ju lite som de i träningsvärlden säger, liksom att göra en lätt vikt tung, så att säga. Det är lite det vi gör ju när vi sänker tempot. Mm. Och jag gillar ju det, hela idén att då gör vi en medveten träning. Det är precis som även om du sa att du lät hundarna styra tempot, så har du ju egentligen styrt tempot genom att lägga på dem en vikt som gör att de kan inte gå fortare.
Nej. Så. Och jag hade ju två väldigt olika, så som Bella, hon var gärna det där, okej, vi springer på 30 meter och sen stannar vi och väntar in, och Skilla var ju som en diesel, alltså om hon gick med 5 kilo eller hon gick med 15, hon höll samma fart, det var liksom bara, hon bara tuggade. Så det var svårt i början, men och framförallt är det ju det där, alltså om du lägger in det liksom som mål att ja, men vi håller det här tempot och så. Du kommer tjäna på det när det börjar bli tyngre. När det blir riktigt tungt. Att då är det så små justeringar du kan göra för att du ligger så nära max. Men har du då liksom kört det hela vägen upp och du har liksom koll på lite tider och lite motstånd. Och lär dig läsa din hund liksom då att bara... Ja, men du kör 2 längre DV i veckan. Och du kör ofta på samma ställe. Ja, men då kommer du känna till det här underlaget. Och det är så bra att du liksom direkt när du kommer ut på slingan så bara okej, så här är det idag. Vi får nog justera lite här. För att när du kommer upp alltså kring de här, ja men hundens egna kroppsvikt och så här. Så när det tar stopp, då tar det stopp. Då är det tvärnigt. Och dit vill man ju inte komma.
Nej. Nej, vi vill ju hela tiden att hunden ska lyckas också. Och att de får liksom ett eget driv på det viset. Liksom att det här är kul och det går alltid bra och så vidare. Men när du har nya då liksom och pratar med dem när ni är ute och så. Försöker du liksom få dem att de ska peppa sina hundar eller ska hunden hitta ett egen driv eller vad hur jobbar du?
Det är så olika. Det beror helt och hållet på vad det är för typ av hund. Det är ju det. Vissa liksom, ja men vissa bara gör jobbet, hugga på rätt nöjda så. Sen andra får du liksom, ja men snacka med och liksom hålla igång. Alltså du har ju nämnde väl i första avsnittet där att en av de sämsta DV-hundarna jag sett någonsin var ju Bobby.
Ja, precis.
Men han var ju helt fantastisk på vagn. Men på DV-runden så var det ju liksom 7 sorger och 8 bedrövelser. Så det är ju väldigt mycket beroende på vad det är för hund. Jag menar, vi har väldigt olika. Vi har någon amstaff, en ung herre med namn Hero nu, som är liksom så här. Ja, men jag lunkar på och jag bara är och liksom så där. Och så har man då Svea då från ja, Yrka Ho, hon med, där det liksom bara fullt ös. Det är liksom bara, och henne behöver man liksom inte göra någonting med, utan hon bara. Så att, och det handlar ju om, alltså ju mer det är du kör, desto mer lär du känna din hund. Du ser när hunden får jobba eller när hunden kanske tar bästa dagen eller så, och du kanske får jobba lite extra och peppa och så.
Och hundarna, precis som vi, har ju sina dagar också liksom, och men bara för det, Bobby tycker jag är ett jättebra exempel liksom, på det sättet att, alltså, visst, han gillade inte att dra DV, men han gillade Weightpull, och DVn var trots allt en del i att han faktiskt hade styrka nog att faktiskt prestera. Han vann något EM och så här ju. Så att, jag menar, det där är, man ska inte förringa DVns vikt, tycker jag.
Nej.
Verkligen.
Och sen är det ju det här liksom då, bara, ja men kolla på din egen hund, bry dig inte om liksom, vi har ju väldigt många minus 15 hundar i gruppen här. Och det är ju där, titta inte på, jämför inte med Skilla, jämför inte med Frisen, utan kolla på din egen hund. Och sen är det ju det, ja, dessutom är det ju det, det är betydligt lättare att köra höga procent med en hund som väger 13 än med en som väger 25. Alltså jag tycker då, jag menar, ja, som mina staffer sa, ja, men jag vill upp omkring 100% någonstans. Men tar man liksom en hund kring 20 någonstans liksom då, vi säger 22 kilo, jag menar, kommer de upp på 16-18 på devrundorna. Det är bra. Det är riktigt bra.
Ja, jag menar, Flash körde jag ju inte upp mot en på DV-runda då mot en 90% förrän han var 7-8 år. Det tog så lång tid att bygga upp den styrkan och uthålligheten för att han skulle palla med det. Det ska man också komma ihåg att, alltså, även om det är procent, så är det inte samma sak. Ett kilo påverkar hunden inte lika mycket om hunden väger 10 eller 20 kilo, men den påverkar, alltså, om vi tar vi 50% till exempel då, så 5 kilo för en 10 kilos hund och 10 kilo för en 20 kilos hund, så påverkar de här 10 kilorna den 20 kilos hunden i större utsträckning än vad 5 kilorna påverkar 10 kilos hunden. För att framförallt när vi drar DV också, för där har vi friktion till exempel som är med. 10 kilo kedjor får ju en högre dragvikt på 20 kilos hunden än vad 5 kilo kedjor får på 10 kilos hunden, även om vi slår ut det procentuellt sen. Friktionen är väldigt, väldigt svår att mäta, men det får ju en större effekt. Plus då att man lägger till det som du sa innan, att en större hund tar längre tid på sig att återhämta sig, vilket gör att det blir dubbelt, inte negativt, men det blir en dubbel påverkan på något vis här. Det måste man ju också ha med sig. För man tittar vi, jag skulle ju inte tro att vi har 70 kilos hundar som är ute och drar DV i 3 kilometer med runt 100% av sin kroppsvikt efter sig. Det är liksom inte rimligt att tro. Och det, där kommer vi också in i det här, liksom absoluta vikter är ju fortfarande, det är tuffare än vad man tror. Man kan inte bara stirra sig blind på procenten eller pound for pound sen också. För det är ju också en debatt som har varit liksom genom alla år. Hur kan det komma sig att tungviktshundarna inte drar samma pound for pound? Nej, för att man har jordens lagar, fysikens lagar emot sig. Som gör att det finns fler, det är fler parametrar än bara vikten. Och det är samma sak när det gäller DV. Och det tycker jag det är viktigt att ha med sig. Och framförallt om man har en större hund som är ung och man har precis börjat. Strunta i, som du sa innan, vad de runt omkring har. Om du har en fis då på 13 kilo bredvid som bra över 100% av sin kroppsvikt, men du har en hund som är lika gammal men som väger 40 kilo som bara inom situationstecken, det är väldigt viktigt att här dra 50% av sin kroppsvikt, men den kanske jobbar lika hårt för sin förmåga och vad den är just nu. Och det är det som är det viktiga, tycker jag. Att när man är ute och tränar så att hunden får träning. Sen tycker jag att det är jätteviktigt att tillägga det. Att sluta tävla på träning. Träning är träning. Vi ska inte tävla, inte med sig själv och inte med någon annan. När vi tränar så tränar vi. Då ska vi inte gå på max. Aldrig någonsin gå på max på träning. För då är det inte träning, för då är det tävling. Men vi ska jobba på höga procent och så vidare, men vi ska inte tävla på träning.
Nej, jag kom tänka på Issy Dobben jag började med.
Ja.
Han vägde ju 44 någonstans. Och jag tror att alltså, mot slutet, han gick alltså, som max gick han det med 32-34 kilo.
Ja.
Och det var verkligen alltså, och han tog slut. Nej, då tog det slut liksom. Så att ja, nej, det är betydligt svårare. Och det är kanske en sån sak man får tänka på med om du har en större, lite tyngre hund. Du kanske ska, och speciellt om du har en hund som kanske inte tycker att DV är det roligaste. Då kanske du, för att jag menar, långa DV:na, ja, de ger en del styrka. Men det är ju mest kondis och uthållighet. Och då kanske du ska köra annan kondis, uthållighet och kanske korta ner på DV-rundorna och köra lite tyngre DV.
Finns ju en vinst att köra 100 meter tungt, vila en minut, köra 100 meter tungt igen. Det finns ju en vinst med det också. Så att det finns ju kedjearbetet. Det finns ju så många nivåer. Vi brukar liksom dela upp det i DV eller start och stopp. Men det är inte så enkelt. Däremellan finns det lika många nyanser som det finns centimeter, skulle jag vilja påstå. Liksom.
Ja. Det är så många som... Alltså det finns ju så många olika skolor, eller vad man ska kalla det för. Jag menar, som sagt, det finns folk som gillar att köra i terräng. Och jag har för mig... Ja, det var nog Niklas Fared. Då. Han med Humla så körde han ju... Han körde alltid samma vikt. Men han varierade underlaget. Sen har du de som gillar att köra intervaller. Och jag har aldrig tyckt det har funkat för mig. Men det kan ju funka galant för någon annan.
Vi har ju kört rätt mycket, både tränade i Lund men även i Växjö. Jag har kört olika typer av backintervaller, lite olika beroende på vilka förutsättningar man har. I Lund hade vi den där backen, Sankt Hans backa som du pratade om i den här videon från första gången. Vilket var en skitbra backintervall upp. Vilket gav DVn en helt annan ska man säga, karaktär. Samtidigt så var det ju svårt, för vi gick ju ytterligare 2 kilometer också. Då var du tvungen att ha en vikt som var anpassad för att hunden skulle orka upp för backen. Men kanske då var det ju alldeles för lätt, för om det skulle, nu var det inte flakt resten där då, men om det skulle varit flakt resten av rundan då. Och det vet jag, hade vi i Växjö där vi började, så var vi ute på en runda som var väldigt backig. Som faktiskt var väldigt bra just då, för vi hade många som var ganska nya på det. Så då fick ju de hundarna, de gick med ganska lätta procent, så då fick de ju faktiskt ta i ordentligt ett par gånger under rundan också. Så det finns verkligen en vinst, och det är därför det finns. Jag är som du, skulle jag ha en hund nu igen som jag skulle tävla med, så skulle jag vilja ha ganska flakt och enkel runda som jag gärna kanske, som kanske hade varit någonstans runt 750-800 meter som jag kunde gå 2-3 varv om det skulle vara så, eller 4 varv. Men som jag, där jag kan hela tiden känna och räkna och ha koll på datan så att säga. Ah, ja. Det finns ju verkligen en vinst, går du i en väldigt kuperad terräng så lär du dig också vad som är rimligt. Det finns ju flera sätt att ta sig väldigt, väldigt långt här. Liksom. Jag vet, tittar man på Asker till exempel, det de Patrik lägger ut på YouTube där, så han kör ju mycket i sand också, eller mycket och mycket, men han lägger ut en del på sandträning liksom, som också har en dimension i det här som är jäkligt spännande, som jag har gjort alldeles för lite på att uttala mig så mycket om. Jag tycker att det ser jäkligt spännande ut, för där kan du också laborera med en annan typ av motstånd, och där hunden fått väldigt bra grepp till exempel och sådär. Så att det finns, nu är det väl mer start-stopp som man kör där tror jag, men Det finns ju väldigt, väldigt många olika sätt. En enda sak som jag skulle vilja säga till folk att inte göra, det är att simma med kedjorna. Det har jag sett någon gång också. Det kan jag tycka, tycker jag i alla fall, ser väldigt, väldigt läskigt ut och är potentiellt väldigt, väldigt farligt. Så.
Ja, det är en variant som till och med jag har missat.
Ja, det var några år sedan jag såg det, men jag tycker det var, nu när vi satt och pratade så dök det upp, jag tyckte att det är nog någonting som vi faktiskt får avråda från på riktigt. Och det är likadant där, blir hunden trött, sluta.
Ja.
Pausa. Finns ingen anledning som sagt att pusha hjärnet. Det är träning det handlar om. Om hunden är trött så får den vila lite, sen kan man köra vidare igen om det är så. Men då behövs det vila.
Det är just det där, prestigelöst är nog det bästa ordet för
Ja, och det är otroligt lätt att säga. Det är otroligt lätt
det
att
är det.
säga. Jag har inte lyckats själv allt för många gånger med just det där att släppa prestigen.
Nej.
Och jag har kört DV alldeles för hårt flera gånger. Framförallt med Flash som kunde köra in i väggen. Något fruktansvärt. Och det är inte värt det. Ja, nu tappade inte han någon gnista eller så, men det är ont i själen när man ser att hunden är så jäkla trött att den vill liksom egentligen inte, vill inte göra någonting. Men då har man gått för långt över gränsen helt enkelt.
Ja, min svaghet är ju startstoppen. Då. Jag har ju fått starta om här nu de sista månaderna. Då för att, ja, det ballade ur fullständigt. Det var liksom, det var bara en kväll där jag liksom bara väntar. Jag har haft precis samma problem när jag körde Bella, när jag körde Skilla och nu med Fisen då. Alltså jag har inga problem på tävling. Jag är ju en av de som kan liksom, ja men på tävling, jag kan liksom bara hoppa och vara nöjd. Det gjorde jag mycket med Bella och Skilla liksom. Istället för att pusha dem in i kaklet så bara, nej, men vi är nöjda. Men jag kunde inte göra det på startstoppen. Och liksom ställde orimliga krav liksom. Och bara, ja men som Fisen, ja men, nej men 36 kilo. Nej men det räckte inte. Det är en förbannat bra vikt på det här lilla då. Men nej, då ska vi testa. Och så går det åt fanders. Och så blir man irriterad och frustrerad och så. Så att
Precis.
jag har helt fått tänka om det här de sista månaderna. Och för att inte då. Och det tog mig några år att komma på det.
Ja, och det är det jag tycker är så härligt nu när vi har ju som sagt, vi har pratat genom många år så här, men att kunna dela med oss lite också, för vi har ju gått på pumpar och lärt oss längs vägen. Sen säger vi aldrig att det är exakt så här man ska göra, men vi har fattat att vissa saker vi har gjort har inte varit det bästa, i alla fall för oss. Och just det där med att släppa prestigen, liksom. Vi ska prata om start-stopp nästa gång kanske, men även på DV-runda, ja, man kan pusha på de sista 5 meterna kanske om det är så att hunden är riktigt trött, men vet man att man har en hel kilometer kvar. Stanna, vila, det finns ingen anledning. För det är ju mycket värre att man tack vare det missar nästa träningspass för att man inte orkar, för att det blir för jobbigt för dig som handlar också. Det viktiga är ju kontinuitet som vi har sagt också innan, att få, det är ju mängdträning, det är ju det vi är, det är ju liksom. Där pratar vi den stora volymen. Det är därför tiden är intressant, tycker jag. Att man pratar om inte hur långt man har gått kanske, utan att man faktiskt varit ute i en halvtimme, 40 minuter och dratt. Och att man
Och det
gör det. Hur många gånger i veckan tycker du man ska gå de sträckorna?
var precis det jag satt och tänkte på. Nej, men det är ju det. Det beror ju lite på vad annat du gör och hur mycket du varierar din träning. Men jag försöker ju hålla det till åtminstone 3 DV i veckan. Sen om jag kör 2 längre eller 2 kortare eller lite, sen kör vi ju vagn varje helg. Men jag vet, då första året satsade ordentligt på SM och så. Alltså Bella Skilla gick ju 2 långa, 2 korta plus ett par startstopp i veckan. Då, och sen var det ju cykel och det var simning och det var gud vet allt den sommaren. Då gick de riktigt jäkla hårt. Men som nu, Fisen, ja det är ungefär 3 gånger i veckan. Plus vagn då. Och så kör vi andra grejer. Men så försöker man ju hitta så många grejer som är olika. Jag menar, ja, jag kan cykla ganska mycket med skisen. Och man kan köra lite flört och såna här grejer. Liksom bara få göra lite kul grejer. Och skisen vet då. Efter varje DV. Ja, antingen blir det springpool och latcha lite. Mm. Eller så kör vi lite flört.
Det där är väl ett jättebra tips att få med. Alltså framförallt om man går själv. Att man får in en sån, man gör någon sån rolig grej i slutet som en, liksom, har det som en extra motivationsfaktor för att DVn faktiskt ska bli av både för sig själv och för hunden. Sen är det en jättegrej att dra i grupp alltså. Det är därför de här olika träningsgrupperna, lokalgrupper, name it, vad man vill liksom. Men det finns en väldigt stor vinning att dra i grupp, för alla hundar blir lite extra motiverade. Och sen så är det faktiskt också trevligt för människorna att faktiskt få prata lite och få det sociala där. Och nu när det har öppnat upp sig som en möjlighet igen, så hoppas jag att fler och fler skapar sina små grupper. Det behövs inte vara mer än 3-4 personer som faktiskt bara ses regelbundet, i alla fall en gång i veckan.
Ja, det var ju som alltså när gruppen här startade då. Vi körde ju väldigt mycket på den här tippen som ligger i närheten av lokalen där. Och där var det ju, alltså, för det är en gammal tipp och du har liksom etager på den här då med slingor. Och den nedre slingan är 1 kilometer lång. Kommer upp en etapp då va, så var det 600 meter. Och vi samlades ju alltid där, utgick från samma ställe då va. Men så var det ju det. Ja, du gick 3 eller du gick 5 varv. Men då var ju fördelen, ja, du kunde vattna efter varje varv, eller du kunde justera vikter hit och dit, eller då vänta in någon, eller ja. Och det är alltså, jag menar, många hundar i vepen, och många som börjar med vepen. Det var ju tradition, innan var det ju mycket hundar som inte fick plats någon annanstans. För att, ja, men de var lite hetsiga när det gäller andra hundar. Eller de var lite småaggressiva. Whatever. Men de flesta efter någon månad. Alltså går DV med andra hundar. Där de får fokusera på någonting och jobba. Mm. De flesta brukar liksom landa någonstans. Och då blir deras ägare också lite extra peppade för att de har fått höra så ofta liksom att ja, men din hund är så, din hund är så, och helt plötsligt så funkar den.
Precis.
Och det är jävligt, och det är väl en stor fördel med VP:n och folk i VP-Sverige, just det där att om det kommer någon till en träning och säger men min hund har lite svårt med andra hundar, eller det är ingen som ens lyfter på ögonbrynen, för alla har antingen haft en sån hund eller träffat på det 100 gånger förr. Så det är liksom det är en stor grej.
Det där var ju, jag upplevde att det var mycket mycket större precis när man började då. 2009 var det, va? Då jag började.
Ja.
För då var det ju, och hörde man ju att folk som hade varit rutinerade då, att då var det, de var ju inte välkomna på brukshundsklubbar eller på andra ställen överhuvudtaget, för de hade en oftast då någon typ av kamphund då. Och det är ju så himla tragiskt. Det ser ju annorlunda ut idag, vilket är jätteskönt, men samtidigt så är det fortfarande som du säger, att kommer det någon som säger att de har en hund som inte gillar andra hundar, så det är ju ingen som överhuvudtaget reagerar. Det är liksom, ja vadå, det gör väl ingenting. Vi ska ändå inte, våra hundar ska ändå inte socialisera här.
Nej, precis.
För det tror jag fortfarande är en regel som alla har. Att där vi där får träna, så är det inget lek och stoj mellan hundarna. Nej. Det får man sköta på annan plats innan eller efter. Liksom. Utan när vi har på träningsplatsen så är det kopplade hundar och sen så, som inte hälsar på varandra. Och det lär de ju sig jättesnabbt. Jag vet, jag sa det, Tindra och Akilla som hatar varandra. Men de kunde gå och dra DV axel mot axel utan att bry sig om varandra i stort sett.
Ja.
Vilket är helt magiskt. Och har man då en hund som mina killar, som inte var en snäll hund mot andra hundar. då, som man lätt tappar hoppet för, liksom lite sådär periodvis, så ser man att det faktiskt fungerar just i VP-världen. Att hon faktiskt har en plats, det gör ju att man som ägare faktiskt blir väldigt, väldigt varm om hjärtat faktiskt.
Ja, det är väl alltså grupp-DV, alltså ja, man får inte underskatta det.
Nej, verkligen inte.
Om man har möjlighet.
Så många, ja.
Sen är det ju igen, alltså vi behöver fler grupper och där är också, där är början. Alltså man har snackat, så sagt var, vi hade ett rätt stort upptagningsområde här i Halmstad och man har pratat med folk i andra städer och sådär. Och någonstans så, för att alla frågar om det finns någon grupp här eller finns någon grupp där. Men i många fall så kanske man får ta det där initiativet själv. Alltså ser folk, om du lägger ut en DV varje vecka, om ni är ett par stycken och ni delar på det och ni lägger ut en DV per vecka och folk ser att det är varje vecka, tisdag klockan 18, då kommer det dyka upp mer folk och det kommer folk som vill prova och sen har man helt plötsligt en liten grupp.
Ja, det behöver inte vara så avancerat. Det är många som tror att de måste starta en förening och så vidare. Det behövs inte. Det enda man, jag skulle säga, det enda man behöver göra är att skapa en grupp på Facebook som man har lite lättare att lägga ut när det väl är träning. Men det funkar ju precis lika bra med en Messenger-grupp eller WhatsApp-grupp eller någon annan typ av social media-grupp liksom, som man kan använda sig av. Bara så att alla vet när det är. Det behöver inte vara mer avancerat än så. Och jag tror att kan man få till det i större utsträckning och grupperna behöver inte vara stora, så kommer fler hålla på. Framförallt så kommer fler tycka att det är roligt att träna tillsammans, för det är mycket, mycket roligare att träna tillsammans. Jag har tränat själv mestadelen faktiskt genom åren och det är mycket, mycket tråkigare att träna själv. Sen behöver man göra det också om man ska ta om man vill vinna eller man vill utveckla sig vidare till exempel. Då kan man behöva ensamma pass också, för det är svårt att få till dem allihop. Men det är ju otroligt mycket roligare att träna i grupp, hur man än vrider och vänder på det.
Ja. Det var ju min plan då när jag lämnade gamla SVBH. Mm. Då var ju planen att det var jag och Tessan bara, nej, nu vi kör lite själva hit och hit, men det sket ju sig lite grann. Ja. Men
det blir några fler ganska snabbt, va?
Ja, men sen har det ju blivit liksom att man har perioder där man, det, jag tycker det är jättekul att gå som idag, varit ute och kört en DV med Svea och Bruno, och det är jättekul och jättetrevligt och så, men sen ibland så vill man bara köra själv och fokusera på sin egen hund, för att det är svårt, alltså när man är lite träningsansvarig så är det svårt att släppa alla andra hundar eller och bara fokusera. Och ibland är det svårt för de andra att inte ställa frågor eller funderingar och så.
Precis.
Så att, men det kunde varit betydligt fler träningsgrupper här i landet. Och det är ju också, om man tittar, jag vet vi snackade mycket om det. Det var ju vissa folk från vissa städer då som hörde av sig till SVK ville ha, men de ville ha prova på vagn och de ville ha prova på hit och de ville ha prova på dit. Men, och då, det var ju jättemycket folk där, men det är ju betydligt lättare för till exempel SVK att gå in och hjälpa om det finns en grupp. Där liksom då, folk visar lite initiativförmåga och de har en grupp som kanske kör DV en gång i veckan och de är 5-6 stycken. Ja, men då är det ju lönt också för SVK att liksom verkligen försöka fixa det och stötta så mycket som möjligt. Det är ytterligare en aspekt.
Oh ja, för som sagt det är mycket, mycket lättare att ta sig ut till en redan befintlig grupp och hjälpa dem och ge tips och tricks eller vad det nu är, eller låna ut selar och kedjor eller vad det nu må vara liksom. Det är mycket lättare att göra det till, och det behöver som sagt inte vara en förening. Det funkar alldeles utmärkt att man bara en lös sammansatt grupp av människor som tycker om att träna sina hundar på det här viset.
Vi har aldrig varit en förening.
Nej, aldrig någonsin. Nej. Vi är Växjögruppen, jag hade nyss, vi var inte heller en förening. Det var en Facebookgrupp. Så var det bara. Det var liksom inget mer än så, faktiskt. Så att, ja, det behöver inte göras så avancerat. Och själva DB:n i sig är så avancerad man vill att den ska vara, skulle jag vilja säga. Du och jag kan ju göra den så avancerad som det bara kan bli, liksom. Men fortfarande så handlar det om att få till ett bra träningspass för hunden med kvalitet och kvantitet, tycker jag.
Och ju fler bra DB-pass du får ihop, alltså bara rent feelingmässigt liksom då, det behöver viktkvittar och så, men just att ja, men det flyter på och ni har kul och så. Ja, men då tjänar ni på det i alla andra moment också.
Oh ja. Ska vi göra så att vi håller där och så får vi köra ett avsnitt till snart om start och stopp?
Ja, och har du folk frågor om DV eller funderingar? Och som sagt, det här är ju bara vår åsikt och vad vi har kommit fram till genom åren som har funkat för våra hundar och så. Sen har jag ju sett ganska många olika typer av hundar med gruppen här. Så att vet att det funkar i alla fall.
Precis. Och har ni frågor, som sagt, ställ dem på i Facebookgruppen eller på Instagram eller på Patreon kan man skicka med den till oss också. Och som sagt, vi finns på alla de kanalerna. Den här videon kommer komma ut på YouTube också, men först och främst så kommer ljudfilen komma ut på Patreon, där ni jättegärna får gå in och stödja oss så att vi kan se till så att vi får ännu bättre ljud och bild och kan göra mer roliga saker på sikt också. Ja, och med det så får vi väl tacka för idag och på återhörande och seende då.
Tack för idag.
Tack
och
så mycket.
Och ha en fortsatt trevlig kväll.
Tack detsamma. Ha det bra allihop. Hej.
Hej.